förkunnelse. Och jag tror vi behöver återuppröva. Och jag har ju serien i den här församlingen på 20 år. Så, skojar du med mig? Säger jag. Nej. Men är det sant? Nej, vi har inga bibelstudieserier längre. Men varför inte det? Nej, men vi har tema och kvällar. Det är inga onda saker. Men det är så mycket annat, va? Och bönemöten. Alltså, ja, vi har en liten bön då och då. Många har det. Men min vän, jag känner bara någonstans. Vi kanske behöver återvända till det skriften säger. Jesus säger, tron på mig kommer jag förkunnelsen. Tron, Romarbrevet 10 säger, tron kommer av förkunnelsen. Som vilar på Kristi ord. Vi behöver förkunna, undervisa. Det väcker tro, det sätter hjärtan i brand. Som också, mycket tid åt detaljer nu här. Utan tanken. Det står så här, i Jojakim, Juda kungs tredje regeringsår. Vi befinner oss i hans hand. Likaså en del av kärlen i Guds hus. Och han förde dem till Sinjars land, in i sin Guds hus. Och kärlen förde han in i sin Guds kammare. Det här var, profeterna hade varnat för detta. Profeterna och Jeremia som ligger en generation före nu. Detta inträffar. De har varnat för detta. Och till och med varit så specifika att de hade talat om att det skulle ske. Faktum är det, det står till exempel om detta att Jesaja säger så här, du kan läsa om i andra kungaboken 20, att se dagar ska komma när allt som finns i ditt hus, säger han till kung Hiskia, ska föras bort till Babel. Ni kommer ihåg berättelsen om när kung Hiskia blev övernaturligt frisk och hur det kom gratulationer, och så kom det också gratulationer från Babel, och han visade dem hela kungahuset. För han tänkte också politiskt här, va? Han tänkte han ville ha politiska fördelar med Babylon gentemot egyptierna. Och så kommer profeten Jesaja och säger, allt detta ska föras bort till Babel. Allt detta. Leker Guds folk med världens makter och tror att vi kan ha fördelar, så kommer det sluta med att de skäl. Det går inte att leka med världens ande. Så det här var förutsagt. För det är ganska märkligt. Jag tänkte när jag började studera det här, tänkte jag, det står att Herren gav Jojakim. Så Gud gav sitt folk till ett fiendeland. Men lyssna med vän, på sådd kommer skörd. På sådd kommer skörd. Och Gud säger, om ni lever i uppror mot mig så kommer jag att låta konsekvensen ske. Och det gäller än idag. En del tror att Gud, vad vi än gör så kan Gud beskydda. Så jag bara säger, på sådd kommer ju skörd. Så fungerar det. Om jag har ett brinnande ljus här och Gud säger, lägg inte din hand för du kommer bränna dig. Jag säger, jag gör som jag vill. Jo, men då blir konsekvensen det häftiga, va? Så här blir de förda. Nebukadnessar var den demoniskt uppfyllda ledaren på den tiden. Han för bort detta. Och så står det i vers 3. Och kungen befallde Aspenas överste hovman att han skulle av Israels barn ta till sig ynglingar av kunglig släkt och förnäm börd. Och det, poängen är detta, ni känner till berättelsen. Vad man gjorde, Nebukadnessarna hade en strategi, eller Babylonen hade en strategi. När man ockuperade ett territorium så tömde man den på eventuellt kommande upprorsledare. Man tog eliten, kungasöner och adel, tömde det, förde bort det till Babel. Och det man gjorde då var att man dels kväste potentiella upprorsledare i ockuperade mark, och så byggde man en stor mängd ämbetsmän i Babel. Det är så Danielsboken börjar. Och det som slog mig, för Danielsboken är 12 kapitel. De sex första kapitlen handlar ju om händelser och relationer som sker med Daniel och hans vänner. Kapitel 7 och kapitel 12 har med apokalyptisk text att göra, om framtiden. Så de sex första, men det som slår mig, och det som är så unikt med Danielsboken är, vi vet inte exakt hur gammal Daniel, förmodligen 15 år gammal. Ungefär 15 år gammal, tonårsgrabbar. De blir förda bort. Och här förs alltså Daniel nu in i en babylonsk miljö. Och precis där blir han förebild för oss. Nämligen, därför här är han i en babylonsk miljö. Där Nebukadnessar, i de här tre första kapitlen så är Nebukadnessar en demonisk man. Men han blir ju omvänd sen. Jag blev väldigt chockad, han har ju skrivit det fjärde kapitlet. Som en omvänd rättfärdig man. Det är helt fascinerande. Men de tre första kapitlen. Är han en besatt man? Och vad man gör då är att man tog de judiska fångarna och massor med andra fångar. Och man gör det att man byter namn på dem. Daniel betyder Gud är min domare. Det byts mot Beltesassar. Bel är den. Bell är den unike. Man byter bort namnen. Man till och med, så det är både hot och lockelse. Man gav dem mat och vin. Så man lockar och man hotar. Lockar och hotar. Varför det? Glöm Javé. Glöm tillbedjan i templet. Så Daniel hade ju mött Javé i templet. Han var en bar mitzvas son. Han var en lagens son. 13 års ålder. Så han hade redan mött Gud i templet. Men nu förs de bort. Och där befinner sig Daniels första historia. Och jag har tänkt, hur kan en enda person vara med om att påverka ett världsrike, det babyloniska riket? Men inte bara det, för det där går under sen. Och utifrån detta kommer det medo-persiska riket med Kores i spetsen. Och Kores känner till Daniel. Så jag vill ha Daniel jag också som rådgivare. Han är med och styr två världsriken, en man. Vi tror ibland att vi måste vara så många. Det handlar inte om hur många vi är. Det handlar om hur överlåtna vi är. Det är en stor hemlighet. Gud kallar inte kollektiv. Han kallar individer. Det börjar alltid med individer. Vi säger att alla måste vara med. Annars händer ingenting. Jag kan tala, då händer ingenting med den inställningen. Om alla ska vara med, då händer ingenting. Det handlar om du med. Går du? Gud kallar en man. En kvinna. Och när Daniel kommer nu till Babylon, så blir jag så fascinerad över, lyssna nu, en tonåring mot den enorma makt. Och jag ser ju två saker hos Daniel. Var inte orolig, vi ska hamna hos Jesus. Jag ser två saker hos Daniel. Jag ser vilken karaktär han har alltså. Vilken karaktär. Han byter namn. Han går in i en fientlig kultur. Men det står om honom. Han vill inte äta svinmat. Ni vet, judar äter ju inte svin. Han kan ju inte bestämma, men han vill inte. Han ville inte dricka vin på det sättet som erbjöds honom. Han ville inte orena sig. Och ni kan berättelsen om hur de äter grönsaker och vatten och hur de blev välbehagliga att se på Daniel och hans tre vänner. Vers 8 är nyckelordet i Daniel 1. Där står det så här. Det var angeläget för Daniel att inte orena sig med kungens mat och vin. Det var angeläget. Och det första jag finner i Daniels karaktär, det, men Daniel, det var angeläget för dig. Och denna angelägenhet följer honom hela livet. Det var angeläget. När Daniel kastas till lejongropen, det är 6:e kapitlet. Jag blev så förvånad när jag studerade. Han var 85 år ungefär. 80-85. Jag har ju sett sina planscher på söndagsskolan. Vilken snygg 85-åring. Han var 80 år, ungefär 80 år när han kastade sig i lejongruppen. Inte 25, 80 år ungefär. Hela livet är han ren inför Gud. Det är klart att han inte var fullkomlig. Hela livet. Gång efter gång, hotbild efter hotbild. I 3:e kapitlet hotas hans tre vänner. De kastas i ugnen. Tänk att man kastade judar även då i ugnen. Intressant va? Och det står ju om de här tre vännerna att de säger till Nebukadnessar, oh Nebukadnessar, om den Gud vi tjänar räddar oss, då må han göra det. Men vi tänker ändå inte tillbe dina gudar. Vi tjänar inte Gud för att vi tjänar på det. Vi tjänar Gud för det är sant. Det är riktigt. Vilken inställning. Hur kan man vinna över sådana kristna? Men kristna som säger, vad tjänar vi på? De kan man ju vinna över. Eller när Daniel då, även han då i 6:e kapitlet kommer inför en dödsdom. Ännu en gång. Så står det hur han tre gick upp i övre våningen. Öppnade fönstret så böjde han knä. Och så bad han i riktning mot Jerusalem. Tre gånger om dagen. Som man alltid brukar göra. Och jag har tänkt så här, men snälla Daniel, du kan åtminstone stänga fönstret. Va? Du kan väl åtminstone Nej. Varför ska jag kompromissa med konungarnas konung? Med herrarnas herre? Alltså, är det inte därför att han inte kompromissade som gör att det är honom vi läser om nu? Vilka är det vi läser om i väckelsens historia? Är det de som kompromissade? Är det kyrkopolitiker? Nej. Det är ju män och kvinnor som gick hela vägen med Gud. Som sa, jag kan inte böja mig för en falskhet. Jag kan inte böja mig för en kompromiss. Min vän, Daniel visste. Och i Bibeln så vet ni ju att Jerusalem står för Guds stad. Och Babylon står för fiendens stad. Det är också symboliska uttryck. Men vi måste påminna varandra. Och det är det som fascinerar mig när jag skrev den här boken också. Just för att de sex första kapitlen, det är ju så relevant. Vi är faktiskt pilgrimer här. Vårt rätta hemland är inte här. Vårt rätta hemland är faktiskt i himlen. Det är där vårt rätta hemland är. Har ni hört om missionären? Som efter lång tid kom tillbaka till New York. Det var på den tiden man åkte båt. Han var borta jättelänge. Och när han kommer till hamnen där i New York, så det finns en politisk känd figur med på båten. Och de jublar efter den här politikern, men ingen tar emot missionären. Och så säger missionären: Gud, ingen har tänkt på mig, vad jag har gjort, allt detta. När jag nu kommer hem så är det ingen som bryr sig. Då hör han liksom Gud säga: min vän, du har inte kommit hem än. Du har inte kommit hem än. Vi är alldeles för jordbundna här. Tycker Andersson om mig? Tycker Pettersson om mig? Blir jag bekräftad, Lundström? Ja, men ursäkta mig. Vad har det med saken att göra? Himmelen, ger himmelen sin sanktion till dig? Är det Guds välbehag över ditt liv? Jag känner mig ensam. Men min vän, med Gud är du alltid i majoritet. Det är Guds hjärta det handlar om. Och jag ser det i Daniel, jag ser det i hans vänner. Det var väldigt okompromissbara de är. Men just därför blir de ju ett salt, ett ljus, unika. En karaktär som man böjer sig inte för synden. Man böjer sig inte för det lätta. Man böjer sig för det rätta. Jesus har aldrig sagt min väg är bred. Nej, han säger min väg är smal. Det finns en väg som är smal. Och ska vi se väckelse i det här landet, så är det inte genom en bred allmän kompromiss. Det kommer aldrig att gå. Utan det är genom, jag säger inte att vi ska bli sekteristiska och allt det där. Jag säger bara att vi ska bli Jesus fascinerade. Så det är något unikt med, vad är det ni har? När jag var ute i näringslivet nu, i 7 års tid. Och jag led väldigt mycket faktiskt, måste jag säga där ute. Med stor smärta över allt som skedde med det som var min vision. Jag tänkte att jag skulle bygga något stort, men det blev ingenting. Och Gud krossade, eller jag böjer mig ner, min synd. Och så, jag måste jobba med dig mer, Sven. Det är för mycket skräp i dig. Alltså, det är en fråga. Och så, Gud, hjälp mig, jag vill inte gå med de här. Men det var också härligt. Så ibland, när man jobbar i den här branschen jag jobbar i, så gick de ofta ut på after work. Och då gick de ut och drack ju. Alltså, drack öl. Och jag följde med bara en timme. Det gick inte att prata så mycket sen. Så gick jag hem. Men första timmen var rolig ändå. Och då plötsligt så kunde de sitta kollektivt, kalla mig för Alm, vi kallar varandra för efternamn Almqvist. Och så skämtar de om någon andligt sak. Så kanske jag sa Andersson, Gud har en plan för dig. Hahaha, skrattar de. Men efter en timme så kom Almqvist, den här planen, hur var det med den? Hur var det med planen, va? Då fanns det den andliga längtan. Hur fanns det en plan för mig? Finns det? Eller man berättar kanske om ett problem man hade i sin familj. Jag sa, Gud kan röra vid din dotter som inte vill leva längre. Okej, eftersom, hur gör han det? Fungerar den här bönenergin? Ja, bönenergin fungerar, säger jag. Den fungerar. Är ni med mig? Det är ju inte därför att vi kompromissar vi vinner andras respekt. Det är ju därför att vi inte kompromissar. Men man behöver ju inte vara udda i sitt beteende. Bemärkelsen att man har kanske ett språk de inte förstår. Man får ju försöka tala som de förstår. Jag ser i Daniels liv, det var vilken karaktär. Det var angeläget för Daniel att inte orena sig. Och det beviljas honom. Okej, det är den första nyckeln av två. Jag ska se den andra nyckeln, sen ska vi gå in i Daniel 7. Den andra nyckeln finner jag i det andra kapitlet. Och du känner till det, jag vet att jag sjunger för kören. Det ekar här uppe som någon sa, men det kan ju bero på vad som finns, att det finns så lite här uppe. Nej, men det är bra, det funkar bra. Eller funkar det bra för er? Tron kommer jag att höra, så ni kan inte ens förkasta vad jag säger om inte ni hör mig. Så, i det andra kapitlet, och ni känner igen berättelsen om hur Nebukadnessar får massa drömmar. Under en lång tid får han drömmar. Och det oroar kungen. På den tiden så hade man i det babyloniska gudatänket att gudarna talar i drömmar till folk. Och speciellt talar han till kungar. Och när gudarna talar till kungar, då är det viktigt. Nu är det ju faktiskt så att i det här fallet var det Gud som talade. Och det som händer nu, vi kan gå in i Daniels bokens andra kapitel. Så står det i andra kapitel. Kungen tillkallar sina spåmän. besvärjare, trollkarlar, kaldéer, för att de skulle tala om för kungen vad han hade drömt. Alltså, och i det skrået befinner sig Daniel och hans vänner i deras synsätt. Alltså med teckentydare. De håller på med det vi skulle kalla för okulta ting egentligen. Han kallar till dem och han berättar, jag har haft en dröm. Och nu ska ni tala om för mig vad jag drömde. Och de säger till enkelt ut till kungen, ja, men åh, vad intressant när man kan läsa. Berätta bara för oss nu så ska vi tala om för dig vad du har drömt. Och då kommer det här. Och ni känner till vad Nebukadnessar säger. Nej, 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 nej. Ni ska tala om för mig vad jag har drömt och vad det betyder. Och då säger jag, men det finns ingen som... Ingen har begärt sådana stora saker, säger de. Det där tillhör gudarna. Och gudarna bor ju inte bland människor, säger de här. Men Nebukadnessar är stenhård. För han har verkligen upplevt någonting unikt. Han säger, jag kommer att avrätta er allesammans. Det var lite andra arbetslivsförhållanden på den tiden. Och fast inte så mycket fackföreningsrörelse. Jag kommer att avrätta er allesammans om ni inte berättar detta. Och vad som händer då är att då kommer domen också över Daniel och hans vänner. Och den som har att göra med Guds, de som lägger sin hand på det Gud har sin hand över, får med Gud att göra. Det är rätt intressant. Så nu dras plötsligt Daniel in i den här dödsdansen. Och Daniel lyckas med favör få in en information att kungen, att tid skulle beviljas honom. Och så samlar han Hanania, Misael och Azaria. Det är rätt intressant. Daniel, de benämner alltid varandra med sina hebreiska namn. Alltid. Den ena betyder Gud är min domare. Den andra betyder Gud är en nådesfull Gud. Så att alla namn har teologiska betydelse. Jag går inte in på det, jag hinner inte det. Jag fick bara 1,5 timme av Jan här. Men så samlar Daniel och hans vänner. Vad samlas de till? En diskussionsklubb över orättvisorna i Babel? Nej, man samlas för att be. Så står det så här. Han samlade, vi är i vers 16 nu. Han samlade sina medbröder och berättade för dem vad som var på färde. Och han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande. Så att denna hemlighet blev uppenbarad. Alltså det som fascinerar mig, för att inte Daniel och hans medbröder måtte förgöras tillsammans med de övriga visa i Babel. Lyssna nu. Man samlas och så börjar man ropa till Gud om ett konkret bönesvar. Jag vet inte hur det är i din församling och ditt sammanhang. Men jag menar, tror vi på bön idag? Lite som Gunno var inne på. Jag är ju förmån att komma till dig ibland, Gunno. Alltså, vi behöver ju tro på det löftena säger. Be, alltså förr i tiden, har ni hört ut? Man ber tills det bryter igenom. Nu bryter de flesta ihop innan man ens kommer fram till det man ska bryta igenom. Men be tills det bryter igenom. Förr i tiden hade man ett begrepp. Har ni hört det begreppet? Att ha makt med Gud. Det är klart att ingen har makt, men det ligger någonting i vissa personer har någonting. Man ber tills det händer någonting. Och här samlades man inte för att diskutera, inte för att samtala, utan för att be himmelens Gud om förbarmande, så att denna konkreta situation fick en lösning. Och vi behöver ju trosbön. Nu, jag får väl undra, jag predikar lite här nu, Jan. Det blir en bibelstudie att predika, men jag klarar ni det? Lite som Ulrik sa här också, vi behöver uppmuntra varandra. Vi behöver tro på bön. Vi behöver verkligen göra det faktiskt. Precis, tror vi på bön? Tro är ju en övertygelse som vi inte... Alltså, tro visar du. Visa med din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Är det inte så? Och det har ju betydelse i mitt eget liv, har det betydelse där jag har så mycket kött i mig, så jag måste upp tidigt på morgonen, för annars så spårar det ut alltså. Jag måste jobba med mig själv varje dag för att kunna komma in i det Gud vill. Vet du om att 1950 är allt möjligt för Gud? Är allt möjligt? Ja, men ärligt talat, Jan, tror du det? Är allt möjligt för Gud? För Gud är det. I så fall är det otroligt viktigt för oss att söka Gud och tro honom om det. 1958 blir en sjuk person i Sydkorea frälst av några amerikanska missionärer. Han har en polio, tror jag. Han var svårt sjuk. Han blir helad. och startar en församling med 6 tanter. Förakta inte en församling med 6 tanter. Han köper ett amerikanskt militärtält och börjar möten. Han har inte så lång teologisk utbildning som de flesta här inne har. Men han har tro på Gud. Och han ropar, han berättar i sin himmel, jag kan bara be. Och han bad och bad. Och Gud säger till honom, jag ska ge dig 3000 medlemmar. Klart, har man 6 tanter så är det ganska mycket. Och det berättas om John Gershaw, som han fick namnet sen. Att när han predikade så blundade han och skrek. För 6 tanter. Och då var någon av tanterna som kom fram och sa, men pastor Gershaw, varför blundar ni när ni predikar? Ja, men sa han, Gud har sagt 3000. Och när jag blundar ser jag det. Men när jag tittar så är jag bara 6 och jag vill inte tappa tron. Men varför skriker du så högt? Ja, men hur ska annars alla 3000 höra mig? Han levde i det. Och då han blev ju utskrattad. Men det blev ju 3000. 10, 30. Och idag vet vi ju att en fantastisk församling har vuxit upp där. Med mycket bön och cellgrupperna överallt. Jag var faktiskt där för något år, ett par år sedan nu. 7-8 år sedan är det faktiskt nu. Jag var på ett bönemöte på Söl Stadium. Det var 50 000 bedjare. Jag sa någon för dig, förakta inte koreanska böner. Det var hälften av cellgruppsledarna. Alltså vilken makt. Idag är 40% av Sydkoreas befolkning pånyttfödda kristna. 1958 var det 98% som var buddhister. Tro mig, det går att till och med ändra. Jag säger inte att allt är John Gershaws grej. Jag bara säger, det går. Tror vi på bön? Alltså det finns. Jag kommer ju från en församling som heter Elim nu, pastor där. Jag kommer vara där fram till sommaren ut. Elim, församlingen på Åstad. Alltså ni ska läsa dess historia. Vi är 111 medlemmar på en ö på 156. Alltså varför är det så många här? Och så berättar de för mig. Teofil Engström hade varit där med under enorma väckelsetider. Och så går de ända längre tillbaka och så berättar de 1948. Vill du höra lite svensk pingstväckelshistoria här nu? Ja, jag vet att vi är Daniel. Jag kommer snart till Daniel. 1958 så var församlingen fyllt av frälsta kvinnor. Männerna var ju fiskare på den tiden. Alla de söp på helgerna och fiskade på veckorna. De var inte troende. Men kvinnorna bad och bad och bad och bad och bad. Och så kom en väckelse. Det döptes över 150 män på Åstol under en kort period. 150 män. Det var så starka fenomen på Åstol. På den tiden var det ungefär 500 boner där. Det var så starka fenomen att öarna runt omkring, Dyrön och öarna runt omkring, så det brinner på, alltså, det brinner på Åstol. Man såg naturfenomen. Det är säkert. Jag har suttit med medlemmar. Och de är jättegamla på Åstol. De käkar fisk. Och de röker inte, de dricker inte, de har friskluft. Och stressar inte, för det finns inte ens bilar där. Det är säkert. Alla blir... När jag kom som pastor för 2 år sedan, nu ska ni få höra, jag kom som pastor för 2 år sedan, så var det en man som hette Olle Myrberg som tog mig till sin mormor, alltså mormor. Träffade henne och hon var 101 år. Ja, full vigör. Och när hon tittar på mig, jag fick en ganska snygg pastor, säger hon. 101 år. Va? Det är ju charmigt. Så sitter vi och samtalar med varandra och hon säger, men pastor Sven, det är som att jag har känt det hela livet. Jag vet inte hur, hon såg dåligt i sig, men... Och när jag kom på gudstjänsten sen, dagen efter, så kommer hennes dotter fram och sa, tack för att du besökte mamma igår, dottern är 80 år. Då förstår ni perspektiven lite. Alltså, så. Men jag har frågat, jag intervjuade dem, vad hände? Sven, 1948-51 kom en genuin väckelse. Alltså genuin väckelse. Guds ande föll, alla blev frälsta. Alla blev frälsta. Alltså det är helt enormt. Det var naturfenomen. Och när fiskarna varit ute måndag, tisdag och torsdag och kom hem på fredag trötta, vad gjorde de? De sprang upp till Elim för att be ett antal timmar. Sen gick man hem. Den största ateisten på Åstol. Hans frälsningsupplevelse var när han var ute och fiskade själv. Plötsligt kommer Jesus gående på vattnet upp på hans båt och pekar på honom. Och han tar sin båt, åker tillbaka till oss och springer upp till Elim. För man måste alltid bli frälst på Elim. Alltså. Det var den ordningen. Han sprang upp till Elim och blev frälst. Och de berättade om att folk gick på den och blev helt breda gjorda. Så bara gick. Tro mig. Fråga dem själv. Jag har ju frågat dem. Jag säger, skojar du med mig? Och de blir arga. Jag säger, och de berättar ju saker som jag kan... Jag säger, ni måste ju berätta. Ni måste ju skriva ner det här. Det finns ju vissa böcker skrivna om det. Det är helt enormt. En dag när vi kom och köpte sommarstugan. Min fru fick sommarstugan tillsammans av sina föräldrar, hon och två av hennes systrar. När vi kom dit, de visste inte att vi var kristna när vi kom. Då kom samhällsföreningens ordförande och sa: välkommen till sommargäst här på ön. På ön, på Åstorp, får ingen jobba på söndagar. Ingen. Man får inte klippa gräsmattan, man får inte göra någonting. Det är alltså fortfarande en konsekvens av man helgar sabbaten. Jag säger inte att allt var rätt bak i tiden också. Det fanns en viss hårdhet ibland, vissa saker, det vet ni. Men tro mig, alltså. Än idag. Alltså, det är överlåtelse som får Guds ande att falla. Inte tekniker, metoder. Vi måste ju tro på sanningarna. Det var angeläget för Daniel att inte onödigt. Därför blev han använd hela livet. Ända upp i 80-90 års ålder. Dog kanske 90 år gammal. Men det var en sak till. Nebukadnessar drömmer. Och vad händer? De ber Gud, uppenbara denna dröm. Gud, gör detta. Och så kommer detta. Så står det så här. Vers 19. Då blev hemligheten uppenbarad för Daniel i en syn om natten. Och Daniel lovade himmelens Gud. Alltså, konkreta böner ger konkreta bönesvar. Men allmänna böner, om jag säger Gud välsigna allt och alla när som helst, hur ska jag veta att han svarar då? Konkreta böner ger konkreta bönesvar. Då kom en uppenbarelse. Och så kommer det, ska jag snart berätta vad som hände. Men lyssna min vän. Jag ska berätta en personlig sak som jag inte brukar göra. Jag har gjort det faktiskt några gånger nu efter det gått 10 år. Man ska vara lite försiktig att berätta egna upplevelser. Speciellt när det har med sina barn att göra. Men jag ska berätta en sak. Och jag vet, för jag skriver, jag har en sån här dagbok hemma där jag skriver när jag fått vara med om lite starka saker. Den 14 augusti 2003. 14 augusti 2003. Kommer min äldsta son, som heter Emil Sebastian Almqvist, in till mig en morgon och säger: pappa, Gud har pratat med mig i natt. Och jag bara, okej. Okay. Och tro mig, alltså, pastorsbarn är inte det. Alltså, okej, okay, Emil. Vad härligt. Vad sa han? Och då säger han: pappa, du ska berätta för mig vad han sa. Och jag skrattar till. För det lät precis så här. Alltså, du ska berätta för mig vad han sa. Och jag tänkte, käre Gud. Alltså, vilken tro en son kan ha. Alltså, jag tänkte, käre Gud. Alltså. Och så jag ber, käre Gud. Vad ska jag göra nu? Alltså, du vet. Och plötsligt. Gud är mitt vittne. Plötsligt ser jag i mitt inre hans dröm. Jag ser drömmen. Och jag säger, Emil. Jag ser att du står på en öde ö. Och det är bara hav runt omkring. Och det är människor som drunknar. För de är bitna av ett odjur. Och du vill rädda dem. Och han börjar gråta. Pappa, det är precis det jag har drömt. Det var 2003. Och så utspinner sig ett samtal mellan pappa och min äldsta son. Om hans kallelse. Nu går vi fram i tiden. Det var 2003. Han var 9 år nu. Han är 21 år nu. 22 år nu. Och då är det så här. Han är en sån här kille som är otroligt duktig på ettor och nollor. Och hans dröm är att nå ut i en värld, få av oss här inne i, nämligen spelvärlden, dataspelvärlden. Miljoner, hundratals, alltså 10 miljoner människor är ute och spelar spel igen. Och det är våld och det är sex och det är inte Guds rike där ute. De drunknar och bitna med odjur. Och hans dröm är att göra någonting åt det. Idag, nu i år, går han faktiskt ut. Han har nu läst och studerat dataspelsutvecklingsprogrammet på Stockholms universitet och bygger dataspel. Han är mitt inne i sin kallelse att bygga spel som lyfter fram den rättfärdige guden. Så, många år sedan, han är inne i det han drömde om som 9-åring. Va? Visst är det fascinerande? Så kom inte till mig och säg, det funkar inte det här med andliga gåvor. Det finns en hemlighet här. Och ska vi nå in i Svenssons hjärta och allt detta, så måste det till ett mått av övernaturlighet. Inte varje dag. Daniel gick inte omkring och blev kastad till lejonen varenda dag. Men vi måste ha med den levande guden att göra. Annars blir det bara religion. Det finns inte en människa i det här landet som vill gå med i en religiös intresseförening. Varför ska jag vara med i en intresseförening? Jag vill ha med det Gud att göra. Eller hur? Har vi Gud i våra församlingar? Ursäkta att jag talar till mig själv. Om jag ska ha en hamburgare så åker jag väl till McDonalds. Ska jag ha bensin åker jag väl till Statoil. Men vad ska jag finna Gud om inte i Guds hus? Men här kommer vi ju in i församlingen. Allt annat än Gud är bra. Det är fikat, det är bra, gemenskapen är bra. Men ursäkta mig, vad är Gud? Vi måste ju ha med Gud att göra. Och då måste jag säga, kan vi be för dig? Har du problem? Jag är muslim, det är inga problem. Gud har inte problem, vi kan be för dig. Alltså, är ni med mig? Vi behöver vara faktiskt mått av frimodiga. Ha med Gud att göra. Jag hade en viks. Jag måste berätta detta. Sen ska jag direkt in i det som har med en apokalyptisk text. För det är så viktigt. Karaktär, karisma. Alltså nådegåva, Guds gåva. Gud har med oss. Gud måste ha med dig att göra. Jag hade en vigsel för några år sedan nu. Och när jag skulle viga det här paret så brukar man ju ofta, brukar jag alltid ha vigseltal. Jag visste att hennes familj var icke-troende. Hon hade mött Gud. Han var frälst. Hon var troende men han vacklade i sin tro. Och innan vigseln så brukar jag alltid tänka på i vigseltalet att hålla tal där man talar till brudparet men också ge lite evangelium. Ni vet vad jag menar. Man gör lite mer. Och så fick jag ett bibelord kvällen innan som heter om, det kom ihåg det här Matteus 13:44 är det väl, himmelriket är som en skatt gömd i en åker. Det är ju inget klassiskt vigseltal egentligen. Men jag gjorde en abrovink av detta. Jag gick till min fru och sa, Anna-Karin, jag har fått ett ord som inte passar egentligen i ett vigseltal. Men jag kommer inte ifrån det. Så jag gjorde en abrovink om äktenskapet, skatt och så vidare. Och jag såg att de blev berörda brudpar, speciellt hon. Och det blir man ju väl när man viger sig självklart. Efteråt tog de mig åt sidan. Och så säger kvinnan så här, Sven, det här är helt... Titta ska du få se. Ingen i hela världen vet om detta. Det är bara jag och Josef, som hennes man hette. De tog av sig ringen. Titta ska du få se vilket bibelord vi har i ringen. Matteus 13:44. Himmelriket är som en skatt gömd i en åker. Och så står du och talar om det i vår vigsel. Det finns en Gud, säger jag. Alltså, det är ju häftigt ändå. Det är ju härligt, va? Att vi går på de här orden som Herren ger. Att vi tror på en Gud som talar. Det är inte bara religionshistoria vi håller på med. Det är ju en levande Gud. Okej. Och det ser vi nu i Daniels liv. Och nu vill jag att du följer med mig bara ett steg framåt. Så ska vi gå in och titta i Daniel 7. Orkar ni en liten stund till, kära vänner? Nu ska vi se. Hade jag ett utkast här? Ulrik har tagit det. Det var så många egna Ulrik. Apokalyptisk text innebär att det som händer i Daniels boken här, det som är intressant ska jag säga, när Daniel nu avslutar, han går ju till Nebukadnessar, berättar om den här drömmen och ni kan bildstoden, ni vet detta, guldhuvudet som har det babyloniska riket och det med det persiska riket och sen har vi Daniel, sen har vi det hellenistiska riket med Alexander den store i spetsen. Och flera stycken av hans apokalyptiska texter sen handlar ju om en bekräftelse om de kommande världsrikerna. Förr i tiden, jag har ju haft en del Nils Ibstedt och andra sådana riktiga pingstfolk som var duktiga på eskatologi. De har kommit till mig, Sven, det är så kul att unga män, de kallar mig för ung man, va? Undervisar om eskatologi. Förr i tiden hade vi ju bibelstudieveckor där vi gick igenom, vad säger skriften om framtiden? Nu undervisar vi inte det därför att ibland fanns det ju spekulativa moment i det. Visst gjorde det det. Och då har vi valt att gå i det diket istället. Vi förkunnar överhuvudtaget inte om eskatologi. Om att Jesus ska komma tillbaka. Men min vän, om Nya Testament, om frekvensen av ämnen i Nya Testamentet är viktigt. Så är förkunnelsen om Jesu ankomst och vad som har att göra med det är jätteviktigt. Vi är ju obibliska genom att inte förkunna om det. Alltså det är fantastiskt vad Bibeln säger. Men så vad som händer är att Daniel berättar om och änglar. Här kommer alltså Daniel får syner. Han får änglarbesök. Kapitel 7, 8, 9, 10. Sen 10, 11, 12 är en och samma händelse. Han får till exempel en ängel som heter Gabriel. En ärkeängel kommer till honom. Har ni varit med om? Har ni läst det? Han, ängel som står vid Guds tron, en enkel ärkeängel kommer. Och vid ett tillfälle, det går 11 år mellan ett kapitel och ett annat kapitel, så kommer ängeln tillbaka. Så säger, den ängel som förut besökte mig kom igen. Änglar verkar ha ett utseende man känner igen, med andra ord. Fascinerande. I ett evighetsperspektiv är det ju fascinerande. Och vad säger änglarna när de kommer till Daniel? Vad säger de? De säger, du högt benådade. Och jag kan tänka mig att Daniel blir överraskad. Va? Du högt benådade. Daniel, ditt namn är känt där uppe. Himlen vet vem du är. Du högt benådade. Nej, jag tycker det är fantastiskt. Alltså. Jag tycker det är fantastiskt. Du högt benådade. Daniel var en man som hade med Gud att göra. Och den som har med Gud att göra är känd av Gud. Och den som är känd av Gud är känd i andevärlden. Det är viktigt. Det är viktigt. Det finns ingen annan bok i hela Gamla testamentet som så tydligt undervisar om den andliga världen som Daniels boken. Att det finns en andlig värld. Goda änglar och onda änglar. Sen vet vi att den uppenbarelsen kommer väldigt tydligt sen i Jesu liv och tjänst. Och även i Paulus beskrivning. Kommer ni ihåg Apostlagärningarna 19? Det är Paulus, det berättas om några judiska söner, alltså skrev söner. Skrev, är det 17 eller 19? 19. Mm, 19. De var exorcister. I Javés namn bedrev de exorcism. Jag vet inte om det funkade, man fick betalt för det. Det fanns en grupp som jobbade med det. Tjänade pengar på det. Plötsligt såg de enkla kristusmän och kvinnor med namnet Jesus befria. Det här är ju snabba cash. Och så möter de en besatt man. Och så säger de, vi den Jesus som Paulus förkunnar besvärjer vi er. Vad säger den onda anden? Jesus, han säger så här, vem Jesus är vet vi. Paulus är med och välbekant, men vilka är ni? Lyssna nu, att andarna känner till Jesus, det förstår vi ju. Men det intressanta är ju, Paulus var inte där. Paulus är oss och välbekant. Och vi tycker inte om honom. Men vilka är ni? Hur tror vi att vi ska kunna få en andlig framgång om inte vi är kända av Gud och i andevärlden? Det är bara religiöst hyckleri. Det är inte vad jag gör här, det är vad jag gör bakom scenen som avgör vem jag är. Och det är viktigt, och jag märker det i Daniels liv, jag märker det i Guds män och Guds kvinnors liv. Och det har inte att göra med att jag gjort fel, det handlar om att vi måste erkänna våra synder och fel och leva en daglig omvändelse. När min pappa gick ut på fältet, innan växte upp i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm under väckelsetider. Min farfar hette Harry Almqvist och var en av de ledande bröderna, som det kallas. Han undervisade i förorterna. Och jag har sett de här bilderna, man ser Levi Petrus i mitten med stort foto. Sen är det några foton runt omkring med lite större bilder och Harry Almqvist är med där. Det känns ju lite roligt. Det var ett ganska pingstpastorshem, eller pingsthem då. Alla blev frälsta utan pappa. Pappa var en annan, så jag ville inte böja sig. Och han var musiker. Och så han var ute och spelade på klubbar och på danshak och rökte och drack. Och han blev lite beroende av alkohol. Vid 25 års ålder blev han härligt frälst. Löst. Mötte Jesus. Han träffade min mamma, vilket var ju tur, för hon har varit som en mor för mig. Och han gick ut på fältet. Gick bibelskola 3 månader ut på fältet. När pappa sitter på tåg. Ut på möten, han var ju väldigt duktig på bibellärare i många år. Han var ute på fältet och skulle besöka en ort. När han är på det tåget så kommer som helvetes demoner över honom och säger, det finns alkohol i restaurangvagnen, det finns alkohol, du vet. Och han säger, kära Jesus, jag är frälst nu, jag är pingstpastor, jag kan inte falla. Han kämpar och han ropar i sitt inre. Plötsligt öppnas dörren i tåget och så kommer en man som kanske ni har hört, Tage Sjöberg, Stanley och Kjell Sjöbergs pappa, en gudsman. Jag har bara förstått att han är en gudsman. Han kommer in och går förbi pappa. Och när han går förbi pappa, pang, säger det, blir pappa helt löst. Och Tage Sjöberg gick vidare, för pappa var en okänd pingstpastor. Alltså, han var ju inte någon så. Så Tage Sjöberg gick vidare och pappa blev helt löst. Det var som att runt Tage Sjöberg fanns en befrielsens atmosfär. Det är som att han var känd i anden, förstår ni tanken här? Oh, det är ett andligt verk vi håller. Det är ju inte en teori här. När människor blir frälsta så är det ett andebyte. Man byter olydnadens ande mot lydnadens ande, mot Guds ande. Okej, Daniel var känd i andevärlden. Och han får syner och sånt. Han förstår ju inte vad han skriver. Men han skriver det han ser. Han ser olika djur träda upp. I kapitel 7 ser han olika djur träda upp. Som, det står om fyra vindar som blåser över världshaven. Politiska vindar. Så ser han det babyloniska riket och beskriver det. Fantastiskt. Han ser det med det persiska riket och beskriver det. Han beskriver det hellenistiska riket. Som en geopard. Med sex vingar. Vet du vad geopard är känd för? Snabbhet. Vingar extremt snabb. Det hellenistiska riket var kännetecknat av en annan sak. Extrem expansion. Och så beskrivs det. För de här rikerna beskrivs utifrån sin ledare. Alexander den store var det hellenistiska kungen. Alltså, Alexander den store, säger historikerna, kanske är en av världens skickligaste generaler. Han dog 33 år gammal. När Alexander den store tågade in i Jerusalem år 332 före Kristus. Så säger, det här berättar Josef. Vet du vem Josefus? Josefus var ju en historieskrivare. Som levde 40-100 efter Kristus. Han skrev om judarnas historia. Det här jag säger nu står i Josefus bok. Han berättar om att när Alexander den store tågade in i Jerusalem. Eller i år 332 före Kristus. Så går den dåvarande översteprästen ut med Danielrullen. Och så visar han Alexander, vet du om Alexander, det står om dig i Danielboken. Idag finns det teologer som inte ens tror att Danielsboken var skriven då. Men Josef säger det. Varför tror man inte det? Därför det är för mycket profetior. Alltså, Danielsboken kan inte vara sann, för den talar ju om framtiden. Det finns ju ingen Gud som kan ge framtid. Så säger teologerna. Men i Nya Testamentet är demonerna, de sanna teologerna. De vet vem Jesus är. De vet vad som är sant. När Jesus kommer ut på Gadaras område, vad säger de? Vi vet vem du är, Guds helige. Har du kommit för att straffa oss i förtid? Demonerna visste att han som är den där kroppen, Jesus, han ska kasta dem eld. Han visste och misste det. Det är ju rätt fascinerande faktiskt. Okej. Det här beskrivs och så berättar jag också om det fjärde riket. Jag går inte in på det nu. Men det berättas om att i det fjärde riket, i det kungarnas dagar, i romarriket, då ska Gud upprätta det stora riket. När var det Jesus föddes? Kejsar Augustus utfärdade ett påbud. Då kommer kungen i det fjärde riket, romarriket. Helt fascinerande. Det berättar ju Daniel, han beskriver det. Men... Och nu kommer vi till kanske Daniels, eller absolut Danielsbokens viktigaste händelse. Och jag ska också berätta om detta. För det har att göra med, överallt står du mig i skrifterna, Lukas 24. Överallt. Och nu ska vi lyssna på gudsmannen Daniel här. I min syn, Daniel 7, vers 13. Är ni med mig? I min syn om natten såg jag, vänta, förlåt mig, vi backar bandet ett snäpp till. Vi ska gå i Daniels boken 7, vers 9. Nu har han sett de här fyra versikerna komma upp. Men när jag såg djuret sattes troner fram. Är det med mig? Daniel 7, vers 9 och 10. Men när jag såg på djuret sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöd ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom. 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Vad Daniel får se är in i tronhimlen. Han får en syn in i tronhimlen. Och vad ser han? Han ser den gamle. Han ser fadern. Han ser Gud. Han ser honom i en syn och beskriver honom. Han är inte den enda som har sett honom. Han beskriver honom. Jesaja säger samma sak. Han såg också denna enorma tron. Jesaja säger ju om denna Gud och hans tron. Att släpet på hans mantel uppfyllde templet. Egentligen står det i hebreiska suffim. Follen på hans mantel är så stor så det uppfyller templet. Och han ser också änglar som ropar. Han ser det. Vet du om, min vän? Johannes på en Patmos säger samma sak. En dörr öppnades. Och jag såg troner. Och han sa, någon satt på det. Inte något. Inte en triangel. Jag möter ungdomar som tror att Gud är fader, son, en triangel. Han är inte en triangel. Han är ju någon. Det är inte en triangel, min vän, vi tillber. Det är fadern. Det är en levande Gud. Någon satt på den. Den gamla av dagar. Hittar de på, fantiserar de. Jesus säger ju själv i Johannes 5. Han säger, fader som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört. Och hans gestalt har ni aldrig hört. Jag förstått, det har jag. Vad tänker du på, fader? Vi behöver återröva förkunnelsen om vem Gud är. Vi gör honom för diffus. En dimma. Han är den upphöjde mäktige. Han sitter på tronen. Och när vi kommer samman så är vi en del av någonting stort. 10 000 tjänare strömmar från tronen. Säg uppenbarelseboken fattar också. Det strömmar. Och det beskriver Daniel. Men så säger han någonting mer. Jag kunde ägna lång tid åt detta. Och så säger han någonting mer. Nu kommer vi till Daniels 7 kapitel. Ifrån vers 13. Lyssna. Så säger han så här. I min syn och natten. Nu ser han detta, den gamla av dagar. Så står det, och se, en som liknar en människoson kom i himlens skyar och närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom, åt denna människoson, gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike kan inte förstöras. Lyssna med vän, 550 år innan Kristus kommer ner. Så ser Daniel, jag ser en människoson. Hebreiskan säger en människa. Men han kommer med himlens skyar. Det är ett uttryck som bara gudomligt, ett gudomligt attribut. Det är bara Gud som för himlens skyar fram. Han säger, jag ser en sann människa, men han är Gud. Han förs fram inför den gamle. Och den gamle säger, åt dig, alla knän ska böjas för dig. Alla riken ska tjäna. Alltså, det är enorma saker. Det är gamla testamentet vi talar om. Alla ska tillbe dig. Och lyssna med vän. När Jesus sen, 550 år senare, väljer du. Vet du, Jesus är den enda som har valt sin egen mor. Han valde jungfru Maria. Det är faktiskt så, han har valt, jag har inte valt min mor, men hon har varit som en mamma för mig. Han valde jungfru Maria. Och så, när Jesus föds in, och när han sen kliver ut efter dopet i tjänst, offentlig tjänst. Vad är hans tema? Guds rike har kommit. Vad är hans titel? Vad säger han om sig själv? Människosonen. Alla judar förstod, vi gör ju inte riktigt det, men alla förstod. Han hänvisar tillbaka till Daniels text. Jag är den som skulle komma, den välsignade son, jag är honom. Och så blir han, när kungen kommer så kommer ju riket med kungen. Och så kommer förkunnelsen om Guds rike. Och jag känner, vänner, vi skulle behöva återreva förkunnelsen om Guds rike. Till att låta Jehovas vittnen ta begreppet riket. Det är vi som är rikets barn. Och hela hans förkunnelse handlar om att Guds rike har nu landat. Och nu börjar det. Och nu börjar det. Och där säger också Daniels boken en annan uppenbarelse. Så säger faktiskt det. Att en liten sten togs från urklippan. Fader, från honom kommer den lilla stenen. Det är människan. Barnet. Och det slår sönder alla andra riken. Och stenen växer och täcker hela jorden. Det är ett uttryck för det började i lilla. Det började med 12 lärjungar. Va? En tvivlar på alltihopa, en stal pengar i kassan, en hög öron av folk. Det var inte jättelit alltså, om man säger så. Det börjar med 12 stycken. Idag är vi, om vi tar en bred nu, vi kanske 2 miljarder som tillber honom. Lyssna med vän. Vi kan ibland känna när vi är i skänningar eller när vi är någon annanstans påstål. Vi är en liten grupp här. Men en liten grupp, det är ju vi som tillhör det riket som alla andra riken kommer att gå. Vi tillhör Guds rike. Hade jag haft en mikrofon i handen och gått till Jerusalem. Jag tror att Jesus korsfästes den 3 april år 33. Det tror jag utifrån Danielsboken. Och när jag läste Stefan Gustafsson, vet du vem Stefan Gustafsson är? Han är Sveriges bästa apologet, Credoakademins ordförande. Och han skrev en bok av helt, han har gått igenom solförmörkelse. Han hittade, förmodligen dog Jesus den 3 april år 33. För då vet vi exakt då skedde de här fenomenen. Men det kan ha hänt 3 år tidigare också. Men solen är så. Om jag hade tagit min mikrofon då, intervjuat alla folk i Jerusalem och sagt så här, får jag fråga er, vilket rike tror ni kommer att bestå? Kejsaren där i Rom och alla hans soldater här, eller den mannens rike? 99,9999 har sagt kejsar i Rom förstås. Idag är det väl nästan ingen här inne än som vet vad kejsar i Rom hette när han blev korsfäst. Men alla vet vem hans rike är. Förstår du min vän? Vi tillhör det största vi är det största riket på jorden. Guds rike. Vi behöver påminna varandra om det. En kvinna som kom i Norrland en gång sa, är vi större än Socialdemokraterna? Svaret är ja. Oh, för henne var det stort. Alltså, så. Jag tror de hade 80% i den bygden. Men alltså, vi är större än Socialdemokraterna. Det är säkert. Min vän. Återupptäcka vad skriften säger. Det står om honom överallt i skrifterna. Och när vi har enkla bibelstudium med ungdomar, med medelålders, och de förstår vad skriften säger, men det är ju helt fantastiskt. Och här behöver vi hitta en apologetik där vi försvarar, hur kan du tro som du tror? Det räcker inte med att säga, det känns så bra. Ja, säger, det känns bra med fredagsfyllan, säger de då. Och min känsla styr mig, då är hans känsla lika viktig som min. Det räcker inte med att det känns bra. Vi måste ha lite mer att säga. Varför tror jag på Jesus Kristus? Jag tror på Jesus Kristus därför att det finns en allmän uppenbarelse om att det finns någonting mer. Alla förnimmer det. Hans osynliga egenskaper blir synliga skapelser i Romarbrevet 1. Det finns någonting mer. Men denna någon mer, han har uppenbarat sig i skriften, i historien. Bibeln är en historisk bok. Det är en historisk bok. Det här är inte en religiös bok. Det här är berätt vad vi har sett och vad vi har hört vittnar vi om. Han har klivit in i historien. Och han har i de 39 första böckerna har han börjat tala om. Det finns över 300 profetior. Mika 5. Betlehem. Herden från ur min en dag ska han träda fram i Betlehem. Märkligt. Betlehem. Profetia efter profetia efter profetia. Varför tror jag på Jesus? Ja, men det är, alltså, jag kan inte komma ifrån vad Bibeln är. En uppenbarelse. Det berättar om han som skulle komma. Och så kommer han och uppfyller detta. Och de historiska vittnesbörden är omöjliga för mig att förneka. Två. Jag har mött honom själv. Jag har ju mött honom. Men min subjektiva upplevelse har en objektiv bekräftelse i skriften. Och det märkliga är att Ingvar också. Och teologidoktorn här också. Och Ulrik och, jag menar, oj, vi är ju hundratals miljoner som upplever samma sak. Det är ju lite märkligt. Objektivt, subjektivt, kollektivt. Samma vittnesbörd om skrifternas Jesus. Då plötsligt säger det kanske har någonting med att göra med dig också. Okej. Okay. Det kanske har det. Ja, det har det. Övra ordets förkunnelse, studiet. Inte som en kuriosa, det är ju sanningar. Han förklarade för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Amen. Jesus, jag tackar dig och prisar dig för mina syskon här, Herre. Vi är efterföljare till dig. Vi följer inte människor, vi följer inte organisationer, vi följer dig och ditt ord och din helige ande. Och Herre, jag tackar dig att du är densamme igår, idag och i evighet, imorgon också. Och du är skrifternas Jesus. Det är du som skulle komma och det var du som kom. Och det är du som kommer tillbaka. Precis lika säkert som du kom första gången kommer du igen. Du skall komma tillbaka. Du har till och med sagt vilka tecken som ska föregå detta. Ett av tecken är förförelse, avfall. Men också en ren Kristi brud som vägrar böja sig för tidsandan, lik Daniel. Vägrar böja sig för hot. väga böja sig för lockelser och pockelser. Utan håller fast vid ordet, skriften, uppenbarelsen. Så långt vi förstår. Heliga ande, hjälp oss där till. Tack Herre för den växande församlingen och kyrkan i Latinamerika som växer. Halleluja. Tack för den väckelsen i Asien som växer. Tack för väckelserna över hela Afrika som växer. Tack för väckelsen över hela världen, Herre. Men Gud, förbarma dig över Europa. Förbarma dig, Gud. Förbarma dig över vårt land, Herre, som en gång hade korset i sin flagga. Inte bara som en symbol, utan som en sann böjelse för ditt ord. Gud, jag ropar för det här landet, Herre. Gud, jag ropar att vi som ändå är rikets barn, att vi reser oss upp och förkunnar evangelium som har blivit oss uppenbarat i ordet. Gud, jag ber om det, Herre. Herre, jag ber för alla människor som kommer in i vårt land. Jag ber för deras frälsning. Men Jesus, jag står emot den ande av islam som kommer in, Herre. I Jesu namn, Herre. Den ande av hat och förakt emot dig. I Jesu namn så står vi emot den. Vi böjer oss inte för den. Men vi älskar människorna. Vi vill se människorna vid korset. Men anden i Jesu namn, den binder vi. Andarna binder vi i Jesu namn. Den ande, antikrist ande som förnekar att du är kommen i köttet. Gud i köttet. Det är en antikrist ande, vi står emot den i Jesu namn. Men vi älskar människorna. Vi vill se dem frälsta. Herre, jag tackar dig för det, Herre. Herre, förbarma dig än en gång över ditt verk här i det här landet. I Jesu namn vi ber. Amen.